Ja, där hörde ni signaturen till den här serien på Tyresöradion som heter Kvalet inför valet 2026. Och jag som sitter här i vår studio på Tyresöradion, jag heter Katarina Johansson Nyman. Och tanken med den här serien är ju alltså att jag ska träffa företrädare från samtliga politiska partier här i Tyresö. Och idag har vi Moderaterna här i studion. Välkommen hit, Fredrik Bergqvist.
Tack så mycket för att jag får vara här.
Ja, vad kul att ha dig här, Fredrik. Ja, du är, tror jag, en relativt välkänd profil här i Tyresö. Men om det är någon som inte känner till det, ska du lite kort presentera dig?
Det kan jag göra. Fredrik Bergqvist, som sagt, jag är ordförande för våran samhällsbyggnad Hållbarhetsnämnd. Jag är även Moderaternas ledare här i Tyresö och jag är också kommunstyrelsens viceordförande.
Och du har varit aktiv i politiken, hur länge då?
Jag har varit aktiv i Tyresö sedan 2014 skulle jag säga, när jag var MUF-ordförande. Alltså ordförande för vårt ungdomsförbund här i Tyresö. Men jag skulle nog säga att jag blev på riktigt involverad faktiskt i valet 2018.
På den vägen är det. Ja, jag tänkte vi ska börja prata om det läge som är nu. För att för ungefär 2 år sedan så blev det ju så att då bestämde sig ju ni då tillsammans med Socialdemokraterna att styra här i Tyresö. Och det var ju väldigt oväntat för många av oss. Och nu har det snart gått 2 år. Vad skulle du säga, hur har den här 2-årsperioden varit?
Jag skulle säga att det är en period som har gått väldigt fort. Jag förstår nog att många nog upplevde den som rörig i början. Det gjorde vi moderater om inte annars. Om vi går tillbaka ännu längre så kan vi gå tillbaka till 2022. Då var det ju faktiskt så att vi trodde ju faktiskt att vi moderater skulle styra med Sverigedemokraterna i, så att säga, i en tidig variant kan man säga. Tillsammans med Kristdemokraterna och Centerpartiet. Och för er som kommer ihåg, under själva fullmäktige så valde då en person som satt i fullmäktige för Centerpartiet att gå emot det här. Så det blev ju egentligen en ganska salig röra skulle jag säga som mandatperioden började på. Det som sen hände var ju att de här andra partierna som gick ihop med Socialdemokraterna, det funkade ju inte. Och det utmynnades egentligen i att de fick ihop en budget inför 2024 då. Och då valde då Socialdemokraterna att sträcka ut handen till oss och vi bildade ett nytt styre då i maj 2024. Och det finns ju ett, i alla fall, radioprogram som handlar just om detta. Sen om man är nyfiken på att lyssna på mer. Men jag vill vara väldigt tydlig med att säga det, att jag är väldigt glad över att Socialdemokraterna valde att sträcka ut handen till oss. För att vi har ju fått igenom så mycket bra för Tyresöborna under de här 2 åren. Och jag hoppas att väldigt många av er invånare både upplever det, känner det, men också den här stabiliteten som det blir när 2 stora statsbärande partier väljer till viss del att lägga sin ideologi åt sidan och göra det som är bäst för invånarna. Det är det vi har gjort under de här 2 åren.
Men har det varit friktionsfritt?
Jag skulle nog säga att alla samarbeten, oavsett vilka det är, så finns det alltid utmaningar och utvecklingsmöjligheter. Och det är så det ska vara. Vi är ändå 2 olika partier. Vi har 2 helt olika ideologiska ursprung. Men vi har haft en väldigt tydlig vägledning. Och det är nämligen att sätta Tyresöborna först. Och det innebär att Socialdemokraterna har fått lägga en viss del av sin politik åt sidan. Och vi moderater har fått lägga till viss del våra politiska sakfrågor åt sidan. För att se liksom, hur hanterar vi Tyresöborna på rätt sätt. För det ska vi vara väldigt tydliga med. Att det har, alltså, Tyresö kommun står inför utmanande tider. Vi har utmaningar när det kommer till ekonomin. Vi har utmaningar när det kommer till demografin. Vi har haft väldigt stora utmaningar när det kommer till både kriminalitet men också otrygghet, som vi ändå har en viss utmaning med fortfarande. Men tillsammans nu så har vi ju faktiskt tagit sikte på att vi utvecklar kommunen i ett lugnare tempo, som jag hoppas att allt fler upplever. Framförallt det här med småhusen. Att vi liksom återgår till igen att Tyresö är en skärgårdskommun. Man upplever också att vi har en tryggare förskola, skola, äldreomsorg. Och det här innebär ju också att för man ska kunna ta ansvar i såna här tider, då behövs det också vara partier som är beredda att göra det. Det är såklart att det är lättare nu för oppositionen att säga, stå och skrika från läktaren och säga vi vill göra det här, vi vill göra det här. Det är alltid lättare att vara i opposition. Det är svårt att vara i styre. Det är ännu svårare att vara i ett styre när man ser siffror som inte går åt rätt håll. Då kräver det uthållighet, men det kräver framförallt ett mod att göra det som vi gör här i Tyresö.
Och ni har ju då tagit fram ett valprogram med 100 vallöften och under då 10 stycken fokusområden. Och vi kan förstås inte prata om alla dessa vallöften, men jag tänkte vi ska ändå prata om några saker som ni kanske tycker är de viktigaste. Jag tänkte vi ska börja prata om skolan. Vad vill du säga där, Fredrik?
Jag vill också bara vara väldigt tydlig med att det här är Moderaternas valprogram. Vi och Socialdemokraterna går inte till val tillsammans, utan vi är två olika...
Förstås.
Ja, jag ville bara vara tydlig med det så att man tror att det är ett gemensamt, för det är det inte.
Nej.
Nej, men som sagt, man får väl säga att man får väl, du som lyssnare får hålla i det nu, för det är 10 fokusråden med 10 prioriterande vallöften. Och det är egentligen ger dig som väljare då 100 anledningar till varför du ska välja att lägga din röst på Moderaterna den 13 september. Men om vi går vidare då till själva skolan, så är det ju så här att skolan ska vara trygg. Det ska vara en hög stödjero och vi vill också öka kunskapsinlärningen. Och någonting som är roligt med det här, ska jag säga, det är att sen vi kom med i makten här i Tyresö, så är Tyresö återigen en riktig skolkommun. Alltså vi är bland de 25% bästa kommunerna i Sverige när det kommer till det här. Och vi har som mål att vi ska ligga bland de 10% bästa. Det här är viktigt för att skolan, alltså allting börjar med en bra skolgång, skulle jag säga. Genom en bra skolgång så kan du både undvika att hamna i fel umgängeskretsar. Du bygger helt enkelt framtiden. Så att jag skulle säga att skolan är essentiellt viktig. Och jag är väldigt glad över att vi har lyckats få sådana fina resultat nu i skolorna. Man brukar säga här att vi är stolta, men vi är inte nöjda, för vi har fortfarande en väg att gå.
Ni pratar bland annat om ordningsregler. Och det låter ju bra, men alltså, vad händer om man inte följer de här ordningsreglerna?
Nej, men alltså, jag skulle säga att det hör ihop. Det är såklart att vi måste ha ordning och reda i skolan. Det säger ju sig själv. Det tror jag de flesta. Jag menar, alla som har barn eller haft barn i skolan vet ju om att är det inte lugn och ro i klassen, då blir det svårt för läraren också att kunna lära ut. Så jag skulle säga det, att det är väldigt viktigt. Och här gäller ju då att lärarna och rektorerna känner att man politiker bakom sig. Att vi är inte rädda heller. Vi måste säkerställa att det finns en studiero i klassrummet. Också på under fritid. För vi har ju sett också. Och det är ju det här som jag tycker blir lite... finns vissa partier här som håller på att argumentera att de tycker vi är lite hårda. Men jag tycker inte det. Pratar man med elever, om man pratar med lärarna och rektorerna, då säger det. Det blir en helt annan dynamik i klasserna och i skolan i stort. Om man ser till att det är lugn och ro i klassrummet, så läraren kan fokusera på att lära ut. Läraren är inte där egentligen för att uppfostra barnen, eller det är föräldrarnas uppgift. Och någonstans här tycker jag också vi måste sitta tillbaka ett steg, och som jag tycker man har glömt lite, det är det här med föräldraransvaret. Alltså det är du som förälder som är ansvarig att uppfostra ditt barn så att ditt barn blir en bra samhällsmedborgare. Det kan skolan inte hantera. Skolan ska lära ut ditt barn. Uppfostran, det är ditt ansvar som förälder.
Och ni pratar också om återvändarskola. Berätta lite grann.
Nej, men det handlar ju om att vi har ju en utmaning, skulle jag säga. Jag ska inte säga att den är jättestor, men det är en utmaning att vi har barn som står alldeles för långt borta. Att vi måste få tillbaka dem i skolan. Och då har vi helt enkelt olika sätt att göra det. Och vi behöver se över hur vi ska kunna se till liksom att de här barnen hittar hjälpmedel. Det är alltså, man ska ta små steg. Målet är att få tillbaka det här barnet eller ungdomen till skolan. Och beroende av anledningen till varför den här individen inte är i skolan, så finns det olika sätt man kan göra det. Så det är väldigt svårt, tycker jag, att liksom säga att det finns ett recept för allting. Däremot ska man ju säga det. Vi har som mål att se till att alla som har egentligen, vi har ju skolplikt i Sverige, vilket jag är glad över. Då har vi också ett ansvar att få in de här igen i skolan. Och då finns det olika metoder för att hantera det här, skulle jag säga. Så att, men det är viktigt.
Och det handlar om de här hemmasittarna alltså.
Mm. Precis.
Ja. Ja, ska vi hoppa över till äldreomsorgen då? För det är ju också ett område. Och vi vet ju att i Tyresö så har vi ju en liksom i hela landet, en åldrande befolkning. Och Tyresö kanske är extra drabbat eftersom Tyresö byggdes väldigt mycket på 60-70-talet. Vad vill ni göra för satsningar där?
Nej, men jag skulle nog säga att vi genomför väl egentligen den största satsningen som man har gjort under... Jag vet faktiskt inte när vi gjorde en sån här stor satsning. Och det är egentligen både för att vi bygger ett nytt kommunalt äldreboende i Strand, som har varit ett moderat vallöfte i flera val, med 100 platser. Det kommer bli jättebra när det är klart. Och vi kommer ju också bygga ett äldrecentrum nu vid Björkbacken, som vi kommer nu inviga nu innan valet.
Och vad innebär äldrecenter då?
Det innebär helt enkelt att vi samlar all typer av kompetens i ett centrum, skulle jag säga. Och det som är häftigt tycker jag med Björkbacke, jag ogillar ju generellt sett när kommunen har tomma lokaler. Nu ska jag säga, när jag säger kommunen så säger någon, men det är Tibo som äger det. Jo, det gör det. Men Tibo är en del av kommunkoncernen, därför säger jag då kommunen. Bara så ifall det finns någon där ute som vill rätta mig. Och då har vi ju då sett att vi har haft ganska många stora tomma lokaler. Så det här är ett sätt att vi ska kunna samla helt enkelt också, att kunna säkerställa att vi återtar egentligen Björkbacken till det var byggt för en gång i tiden. Nämligen, så det här tror jag det har blivit ett väldigt stort lyft för våra äldre.
Kommer det bli en träffpunkt där också? För det är ju också någonting som ni har skrivit om, att det ska vara fler träffpunkter.
Ja, och det här är ju någonting som jag tycker är lite anmärkningsvärt faktiskt. Att vi har varit ganska dåliga tycker jag. Alltså på att fixa träffpunkter i den här kommunen. Och det var någonting som var lite... Jag ska ärligt säga det, jag hade inte koll på det först. Jag trodde det var självklart idag att Tyresö hade träffpunkter i alla delar av vår kommun. Så det är såklart att vi måste se till att det finns träffpunkter för våra äldre. För det är ju ett problem, ska jag säga, att många äldre känner sig ensamma idag. Och det är inte okej. Man ska ju, alltså det finns ingen självskriven regel bara för att man blir äldre, att man ska behöva vara ensam. Så jag menar, jag tycker de här träffpunkterna är fantastiska. Jag var själv uppe nu på PROs lokaler i Granisringen och träffade dem för... Ja, det var väl ett par månader sedan. Och det var ju jättehäftigt att se dem träffas, de fikar, de målade tillsammans just den gången. Och se liksom vilken gemenskap det ändå finns. Och när man då pratar med de här äldre så säger de att det här är deras, det är ljuspunkt för den här veckan. Liksom. Det här samtalet, det här mötet med andra människor. Och jag ska inte säga att jag skäms, för det tycker jag är alldeles svårt ord. Men jag är förvånad över att vi inte har gjort det här tidigare. Att vi inte har till många träffpunkter. Och på det sättet skapar en otrygg miljö, ska jag säga. Men det finns ju också forskning som bevisar det på att äldre människor som umgås och är sociala mår också bättre. Så det här är någonting som vi måste verkligen utveckla framöver. Men också bli bättre på helt enkelt.
Och det är kommunens ansvar också, menar du? För jag tänker, det finns ju det här kopp och själ. Mm. Det är ju kommunalt. Men sen finns det ju, som du säger, PRO, det finns SBF, det finns kyrkan och olika träffpunkter. Det här vindfånget borta vid Trollbäckens kyrka och så vidare. Alltså, det finns ju väldigt mycket föreningar i kommunen.
Oh ja.
Men du menar ändå att det här är kommunalt ansvar?
Alltså, jag skulle säga det, att i grund och botten så är det ju att vi måste se till att våra äldre mår bra. Våra äldre, seniorerna i den här kommunen, de har ju ändå byggt upp Sverige en gång i tiden. Jag tycker att det är fullt rimligt nu när man blir äldre att de känner också att samhället tar hand om dem. Jag tycker att det är en värdighetsfråga för mig. Och det är också lite därför jag tycker det är viktigt att vi har träffpunkter för seniorer i alla kommundelar. Jag tycker också det är viktigt att vi har språkkraven i omsorgen på samma sätt där. För det är helt orimligt tycker jag att man ska inte behöva vara rädd att den som kommer och ska hjälpa dig, att du inte förstår alltså dina behov eller vad du behöver. Jag tycker det är helt orimligt.
Där blir det ju också lag nu framöver, visst är det så?
Precis, men vi var lite före lagkravet.
Ni är lite före.
Så det vill jag ändå vara.
Ja.
Nej, men helt enkelt, det handlar om att man ska ha en trygg och värdig omsorg. Det är det handlar om, och det är det man ska känna när man kommer till Tyresö. Är du äldre ska du ha en trygg och värdig omsorg.
Mm. Du var inne på det här med trygghet, och vi har ju fått ett så kallat utanförskapsområde i Granängsringen, eller vad säger man, utsatt område tror jag definitionen är, enligt NOA. Och ja, vad kan ni göra där då? Vad är kommunens ansvar i det?
Det är ju både om man säger så här, det är kommunens ansvar, och det är även kommunkoncernens ansvar, för det är ju Tibo som är där uppe. Och vi jobbar ju väldigt intensivt nu med Tyresö bostäder, styrelse och bolag i stort för att kunna få trygghetshöjande insatser där. Vi ändrade ju också ett ägardirektiv, ska jag säga, på fullmäktige. Som tyvärr blev en ganska, det blev politiskt slagträ där vissa delar av oppositionen inte höll med om det här. Vilket jag tycker är ganska anmärkningsvärt. Nu ska vi inte gå in och recensera, prata om andra partier när vi pratar om vårt valprogram. Men jag vill ändå säga det, att jag tycker att det är tråkigt att inte alla partier i kommunen inser allvarligt med att vi har ett utsatt område. Och vi faktiskt gör allt vad vi kan just nu för att vi ska bli av med den stämpeln. Och det är, alltså, jag tycker att Tyresö kommun, vi ska inte ha ett utsatt område. Alltså, det är inte okej. Alltså, det är ett underbetyg, tycker jag. Men vi måste se till, och en del vi vill göra nu för att förbättra, vi vill ha en polisstation i kommunen. Men du, till exempel.
Ja, men det har ju jag hört alla politiker säga i alla tider. Och det liksom, keep on dreaming, säger jag. Jag vet att man gärna vill ha det, men det är ju liksom väldigt svårt för kommunpolitiker att styra över. Och jag har ju väldigt svårt att tro att det kommer att bli så. Så är inte det där bara liksom politik att säga så?
Nej, men jag tycker att det är såklart att det är... Nu har vi ju faktiskt... Nu när Tyresö har ett utsatt område, då tycker jag också att det finns skäl att vi ska ha en polisstation här. Jag tycker att Tyresöborna förtjänar att ha den extra tryggheten. Sen är det ju såklart, som man alltid säger, att det viktiga är att det finns poliser som sitter på platsen. Men det är såklart att man kan vrida på och säga att har vi en lokal polisstation, då har polisen också någonstans att utgå ifrån. För nu utgår man ju från Nacka. Så att jag tror ändå att en polisstation här i kommunen, oavsett hur stor den är, det höjer både den upplevda tryggheten, men jag är också helt övertygad om att det kommer höja tryggheten. Sen är det här bara en del. Jag menar, vi moderater, vi har ju varit, man kollar på riksnivå också, vi har ju förändrat ganska stora delar när det kommer till den här, om man säger, rättspolitiken. Vi har varit mycket mer tuffare än vad de tidigare regeringarna har varit. Och det är ju samma sak här i kommunen. Jag menar, när vi kom in i styret, då säkerställde vi att vi fick in de här kommunala ordningsvakterna vid Stadsparken. Sen utökar vi det här är ett LOV-3-område som man söker då. Sen utökar vi LOV-3-området uppe vid Trollbäcken, nere vid Fornudden skolan, när man såg att det var också otrygg. Och sen har vi även infört fler de andra väktarbilarna som åker runt och ronderar i kommunen. Vi hade till exempel en incident nere vid Vallen. När vi då kunde se att vi hade folk som sovde över i sina bilar och uträttade sina behov där nere. Det såg vi till att vi ändrade våra ordningsföreskrifter, så nu är det förbjudet att kampa på våra kommunala parkeringsplatser. Vi har nu väktare som åker runt och säkert och avhyser de här individerna. Så vi gör väldigt, väldigt mycket, skulle jag säga.
Och ni vill ha fler ordningsvakter, är det så?
Ja, oja. Vi behöver fler ordningsvakter, vi behöver fler trygghetskameror, vi behöver fler tidiga insatser för våra unga. Och där ska jag också säga det, att det här förebyggande arbetet som vi har gjort, alltså det finns ingen motsvarighet i historien här i Tyresö. Alltså vi har verkligen satt stenhårt både på SSPF, men också SIGGen.
Då får du berätta vad SSPF är och SIGG.
SSPF är den här samverkansformen mellan polis, skola, socialtjänst och egentligen civilsamhälle eller kultur, beroende på hur man vill se det. Och SIGGen är då social insatsgrupp. SSPF är då egentligen anpassat för de individerna man ser börja närma sig kriminalitet, är i riskzonen. Och SIGGen är egentligen de som är antingen direkt involverade i kriminalitet eller vill hitta en väg ut för. Väldigt kortfattat. Och det här är ju någonting som vi verkligen har satsat väldigt, väldigt mycket på. För att det är såklart att det är ju förebygg. Alltså, ska man jobba långsiktigt med att få bort unga att börja tro igen på samhällskontraktet, då hjälper det inte bara att ha det här hårda, att sätta människor i fängelset. Det är bra komplement för att bli av med problemet just då. Men ska vi jobba mer långsiktigt och bygga ett samhälle som är starkt på längre sikt, då gäller det också att vara ett förebyggande arbete som gör allt vad man kan för att hålla människor borta från det här. Sen är det en samhällsutmaning i stort, skulle jag säga, att det är alldeles för få unga som inte tror på det här samhällskontraktet. Jag pratade faktiskt med en ungdom som frågade mig att varför ska jag bli elektriker eller snickare och jobba en hel månad och kanske få 30 000 innan skatt, när jag kan sälja knark i 2 dagar och få ut 30 000.
Vad svarade du?
Nej, men det är liksom,
Du kan bli skjuten nästa dag, sa du.
Nej, men alltså, det är ju såklart att det är en utmaning, skulle jag säga, när man har individer som ser det så svart och vitt. Att man jämför. Alltså, jag blev nästan lite chockad över att individer gjorde en jämförelse med, alltså, att han begår en brottslig handling genom att sälja någonting. Sen ska jag säga, den här individen var någon som hade liksom lämnat kriminaliteten. Men han sa lite hur liksom snacket gick. Men det är ett problem att man ens jämför att jobba som en hederlig snickare eller elektriker med att sälja knark i 2 dagar. Alltså, det visar ju lite hur fel det har blivit. Men då berättar han ju det, att hans föräldrar hade aldrig jobbat. De levde på socialbidrag. Så han förstod liksom inte varför samhället hade liksom skitit i honom, tyckte han. Och det här blir ett problem. Jag vet inte.
Ja.
Men det ska vara rent och snyggt i Tyresö. Vi ska trygga bostadsråden. Oavsett var man befinner sig i Tyresö, oavsett vilken tid det är, du ska vara trygg. Det här är en viktig fråga för oss moderater. Och jag vet också att många Tyresöbor och väljare generellt sett känner till att Moderaterna är garanten för trygghet.
Och du, de här tidiga insatserna som du pratar om, och både tidiga insatser och insatser som var tvungna att göras när man har då liksom kommit på de här unga kriminella, det kostar ju kommunen väldigt mycket. Det har ju varit väldigt stora kostnader.
Mm. Oh ja.
Så att hur ska man tänka kring det?
Nej, men man kan ju vända på steken och säga så att om vi inte lägger pengarna nu eller investerar i barnens framtid nu, då kommer det ännu större kostnader längre fram. Alltså, vi investerar ju inte bara i barnens, om man säger då, framtid, utan i allas framtid. För de gångerna vi lyckas, vilket vi gör ganska ofta, ska jag säga, med de här förebyggande insatserna, då omvandlar vi egentligen en möjlig person som kan begå ganska grov kriminalitet och vara en belastning för samhället och även begå ganska mycket skada. Både mänskligt, men kanske även också sakskador. Så är det ju så att den här personen kanske blir i slutändan någonting annat som faktiskt tillför någonting i samhället. Så jag skulle säga det, att kostar att inte göra någonting och inte ta hand om de här barnen när man ser de här diskussionerna, det kan man nog inte värta pengar heller. Alltså, man får ju också tänka på det mänskliga i det här. Att det är människor vi pratar om. Vi har ett ansvar som kommun att säkerställa att vi gör allt vad vi kan för att krossa kriminaliteten. Och när vi ser att den sjunker ner i åldrarna, då måste vi som politiker både våga växla upp, men också se till att vi har medel för att göra det. För alla politiker gillar gärna prata om det här, men det är väldigt få, det är bara att se på oppositionen, det är väldigt få, alltså, politiska partier som faktiskt finansierar det här, som vi ändå gör i det här styret. Vilket jag är väldigt glad över.
Jag tänkte också att vi ska prata om samhällsbyggnadsfrågor. Du är ju trots allt ordförande i den nämnden.
Precis.
Så det här är ju väl frågor som ligger dig varmt om hjärtat. Jag hade häromdagen besök av en väninna som inte bor här i Tyresö. Och när hon kom hem till mig så sa hon, det första hon sa när hon klev innanför dörren, så sa hon: Gud, vad fult man bygger vid golfbanan, sån. Hur är det möjligt? Detta vackra Tyresö, hur har det kunnat bli så? Fredrik, det är väl en av de där frågorna som jag antar att du har fått höra. Vad kan ni göra? Vad ska ni göra åt sånt här?
Alltså, jag tror att först och främst, om man är nyfiken på samhällsbyggnad, då ska man lyssna på de här 2 radioprogrammen som vi har gjort. Jag gör lite reklam för det nu, för där går vi in väldigt mycket mer djupgående i det här. För det andra vill jag också säga det, att vi vill inte ha en tunnelbana till Tyresö. För är det så att man tycker att vi har hög exploatering nu på flerfamiljshus, så är det ju så att skulle Tyresö få tunnelbana till oss, då pratar vi inte om 1000 bostäder till, utan vi pratar om många 1000 bostäder till. Det är bara att se vilka utmaningar som Nacka har. Jag vill bara få det sagt.
För det ligger ofta i en deal då, som man gör. Precis. Med regionen. Att man lovar att man ska bygga ett visst antal bostäder. Visst är det så?
Precis, det stämmer. Mm. Och det är såklart att jag har ju varit väldigt tydlig med, jag tycker att Bäverbäcken ser ganska ful ut just nu. Jag var ju också ganska skeptisk till när vi sa ja till det där för en gång i tiden. Men det är ett problem, skulle jag säga, i Tyresö kommun, där vi låter byggherrarna få bestämma för mycket. Vi måste ta tillbaka kontrollen på hur det ser ut när man bygger den här kommunen. Det gäller inte bara nere vid Bäverbäcken, det är samma sak nere vid Södergården. Alltså, det går inte. Alltså, jag har, det är nog sällan jag blivit så osam som jag blivit under de här två åren, som jag blivit med byggherrarna, när jag sätter ner foten och säger det att i Tyresö, då är det Tyresöborna som ska bestämma vad som byggs och hur det ser ut, det som byggs, inte byggherrarna.
Men hur ska ni göra då för att det ska bli bättre då?
Vi kommer bli betydligt tuffare framöver i våra detaljplaner. Vi kommer reglera mycket mer där.
Så det här är ett vallöfte?
Det är ett vallöfte. Jag vägrar att vi bygger alltså fult. Alltså jag är trött på det. Alltså det är vi som bor i kommunen som får leva med det här sen hur det ser ut. Alltså jag säger, det finns ett hus, höghus, som jag tycker vi har byggt snyggt. Och det är Tyres View. Det är inte alla som håller med mig. Men jag har inte hört någon som säger att det ser förskräckligt ut i alla fall. Men jag tycker det är fint. Det samspelar väldigt bra med centrum. Det passar in bra. Sen är det en stor byggnad, det håller jag med om. Men jag tycker själva utformningen på det och gestaltningen av det. Sen kommer det åldras väldigt fint i och med att det är byggt i terrassskivor. Sen ska jag säga att jag är lite partisk här, för jag har också bott i det huset. Så jag vill ändå få det sagt så ingen säger någonting. Men vi behöver se till att vi bygger snyggare här. Och det är inte jag som ska bestämma det heller, vi var tydliga med att säga. För jag har inte heller kanske en jättebra smak alla gånger. Utan det vi måste få till här är en medborgardialog. Och de närboende får vara involverade i processen. För det är de sen som får leva med det. Det är så vi gör nu med Fornudens gamla skola. Då kommer vi se till att närboende får vara involverade i processen. Samma sak kommer vi göra nere vid Gudeåns industriområde när vi omvandlar det också till småhus. Alltså det är viktigt att ni som bor i närområdet känner både ett, till viss del ansvar ska jag ändå säga, men också tar det här möjligheten att kunna påverka. För det är ni sen som kommer att åka förbi där varje dag. Och jag tycker att i min mage fall känns det väldigt mycket bättre om du som Tyresöbo kan säga, se dig själv och säga att jag hade en möjlighet att kunna påverka på riktigt. För att det är någonting som har hänt i den här kommunen. Jag kan inte säga när det hände. Men någonstans så blir det viktigare att expandera och bygga än att faktiskt bygga det som Tyresöborna vill ha. Och vi måste tillbaka till den tiden när Tyresöborna kände att de ägde det här och hade kontrollen på det. Det fungerar inte att det är byggherrarna som bestämmer som idag.
Men du, i en detaljplaneprocess, det som man kan ha synpunkt på som då sakägare eller ja, gemene man så att säga, det är ju oftast alltså bygghöjder och sådär. Det är ju sällan att man diskuterar liksom fasadfärger eller detaljer. Alltså, ska det vara riktig demokrati, då kanske man ska i så fall presentera olika förslag, olika alternativ. Kan det bli något som ni tänker då? Eller pratar ni om skönhetsråd? Eller hur ska man göra rent faktiskt och praktiskt för att det ska bli snyggare?
Jag tycker att det viktiga är att man har olika gestaltningsförslag. Alltså, när jag säger gestaltning så hur det ser ut. Det kan vara det att ska det vara hus som är i trä? Ska det vara hus som är i betong? Ska det vara hus som är putsad fasad? Ska det vara tegel? Vilken färg på tak ska det vara? Det är liksom, det är där jag tänker. För det är oftast där man liksom har åsikter om. Sen får vi se exakt vilken nivå det ska vara på. Det kan inte jag så säga. Men jag tror skönhetsråd, problemet är ju då att då har du en grupp människor som sitter ner och ska liksom bestämma lite som vi har. Det blir lite som indirekt vi har idag. Och jag tycker inte det. Jag tycker det är bättre när man kollar på varje projekt var för sig. Är det ett projekt som till exempel Fornudens gamla skola, då är det ju närboende där som ska tycka till. Det är inte jag som ska bestämma hur det ska se ut att de ska bo. Utan det är inte jag som behöver leva med det sen, utan det är de som bor i det området. Nu raljerar jag lite. Så att jag säger inte skönhetsråd, absolut, det kan man titta på. Men för mig så är det viktigt egentligen att vi kommer närmare invånarna, alltså medborgarna. Alltså de känner delaktighet i de besluten vi tar. För att jag gillar inte det här att det liksom är, det är vi och dem. Alltså vi är en kommun och det gäller också att vi beter oss som det.
I Nacka har man ju satsat en del på sån här klassisk arkitektur som man säger. Jag åkte faktiskt förbi där, jag tror det var igår. Det är en del hus tycker jag är väldigt snygga.
Mm. Nacka Grace, ja. Jo, men det är, jag håller helt med och jag tycker det att vi borde inte vara så rädda för den stilen heller. Sen har inte vi några konkreta egentligen byggnationer som är, det skulle kunna vara aktuellt för just nu. Men mycket möjligtvis kan man ju tycka att det kanske skulle kunna passa in i någon del på Norra Turistcentrum. Alltså där vi befinner oss just nu. Sen vill jag även säga det att vi kommer ju även revidera den här översiktsplanen. Och det gäller ju då framförallt då Östra Tyresö som har varit väldigt mycket diskussioner om. Att det är såklart att vi ska inte ha en översiktsplan som riskerar eller möjliggör någonting annat än småhus på platsen. Så där måste vi faktiskt revidera den och se till att det blir landsbygd igen. inte bara som yttre Brevik.
Och där pratar ni ju också om det här med VA-utbyggnad. Vad säger ni där då?
Mm. Nej men det är såklart att vi ska inte bygga någonting där ute som de som bor där inte vill ha. Det tycker jag, det gäller generellt. Och det är därför jag är så glad också att vi har infört den här samverkansformen. För jag är helt övertygad om att det är endast tillsammans med de som bor där ute via den här samverkansgrupperna så vi både kan hitta lösningar för att som får ner kostnaden för vatten och avlopp. Men det handlar ju om så mycket mer än bara det. Det handlar ju, kostnader är en del av det här. Det handlar ju lika mycket om att hur områdets karaktär ska vara. För Östra Tyresö är ju väldigt unikt. Och vi moderater har inga som helst ambitioner med att Östra Tyresö ska bli Trollbäcken, Lindalen, Strand, Öringe, Fornudden. Utan Östra Tyresö ska förbättra Tyresö. På samma sätt som man väljer att flytta till Trollbäcken av en anledning. På samma sätt finns det en anledning man flyttar till Östra Tyresö. Det finns ingen, och vi behöver inte bygga. Jag menar, det var ju därför vi tog bort den här framkomlighetsfientliga trafikstrategin. För vi ska inte bygga så breda gång- och cykelbanor ute där det bor väldigt få människor. Utan det man kan tycka är rimligt är att man kan bygga ihop cykelbanor i centrala Tyresö. Det kan jag tycka är rimligt. Det är inte rimligt att man bygger så breda gång- och cykelbanor där ute. Alltså det är nästan så långt ut du kan komma i Tyresö.
Det är ju lite landet, ja.
Precis. Sen vill jag också säga det, en huvudsak för oss moderater, som det här gäller inte bara i kommunen, det här är någon fråga också som gäller på Riks, det är att nej till höghus i villaområden. Vi sa nej till höghus i gamla Fornuddens skola. Vi sa nej till höghus i Amaryllisparken. Vi säger nej till höghus i Trollbäckenstråket. Där finns det andra partier som tycker det är jättebra att bygga höghus där. Vi gör inte det. Vi tycker att man ska värna om våra villaområden och den unika karaktären som villastaden faktiskt inbringar människor.
Men vad är höghus för dig då? Alltså, för jag tänker om ni pratar om Trollbäckenstråket där. Alltså 3-4 våningar, det kan vara möjligt, eller?
Jag skulle säga att höghus är mycket det upplevs. Om man drar ner vid Södergården, till exempel Klöven, det är 4 våningar. Men ta den stora kolossen sett i villorna, det för mig är ett höghus. Men det är såklart att generellt sett så kan man ju säga att ett höghus är ofta 6 våningar eller fler. Men det beror också på hur man bygger det. Och Södergården är ett dåligt exempel, skulle jag säga, på hur man inte, eller dåligt, ett bra exempel snarare på hur man inte ska bygga nära villor. Det där ska vi aldrig göra om. Vi har ju gjort en tistel i höstas där vi moderater bad om ursäkt för att vi sa ja till det där. Men då vill jag också vara tydlig med att det vi sa ja till, det är inte det som byggs eller har byggts där idag. Och sen tyvärr så är det nog Sveriges fulaste balkonger på den där ena sidan då mot Kärrvägen. De ser fruktansvärt hemska ut.
De får jag spana in. De har jag faktiskt inte sett, men jag har sett området. Ja, du, jag tänkte vi ska gå över till och prata lite miljöfrågor. Jag vet att det är någonting som ligger dig varmt om hjärtat. Ja, hur tänker ni där?
Nej, men det är ju ingen hemlighet att miljöfrågor är viktiga för mig. Det är ju, och där ska jag säga det, att det finns nog få grejer som har gjort Miljöpartiet så irriterade som debatterna med mig, när man faktiskt får debattera med någon som faktiskt kan de här frågorna väldigt bra. Och där ska jag faktiskt säga att vi är ju väldigt duktiga på de här frågorna i Tyresö. Vi har ju faktiskt någonting som jag tycker är väldigt viktigt också för att man ska kunna få både förtroende i de här frågorna, men också kunna bygga, vad ska man säga, så att folk förstår att det ska vara verklighetsförankrad. Det är ju så här att vi måste kunna symbolisera betydligt bättre än vad vi gör idag med de här miljöinsatserna. Vi har ju sagt att vi ska återställa vissa typer av våtmarker. Då har jag också sagt att måste vi kunna redovisa för Tyresöborna vad innebär det här egentligen? Alltså vad är vinsten, den miljömässiga vinsten med att göra det? På samma sätt när vi sätter upp solpaneler på flera av våra samhällsfastigheter. Då har jag också sagt, varför kan vi inte redovisa på något enkelt sätt hur många kilowatt de här producerar? Det borde inte vara så himla svårt. För någonting som jag, man pratar gärna om att vi ska göra viktiga miljöinsatser, men vi är väldigt dåliga på att faktiskt också redovisa vad det innebär i praktiken. Sen vill jag också säga en grej som vi också har förändrat. Det är det här, tidigare så var det ju så att Tyresö skulle ha ett netto nollutsläpp av territoriella utsläpp till 2030. Det tog ju vi bort nu senast i kommunplanen. För att det är ju så här att vi som kommun, vi har ingen rättslig rätt att kräva att Tyresöborna ska ställa om. För det som egentligen innebär när man säger territoriella utsläpp, det är att det är alla utsläpp som alla som bor i kommunen orsakar. Det skulle till exempel göra att det skulle vara omöjligt att ha en motorbåt i kommunen efter 2030. Det skulle kunna vara omöjligt för att räddningstjänsten skulle få åka i kommunen med. Det skulle kunna vara, nu raljerar jag lite, men man skulle kunna säga till exempel att om det kommer en ambulans och nu har kommunen, nu får man fara till regionen då, är det en elambulans som kommer då eller inte? Nej, det blir en dieseldriv. Nej, tyvärr, vi har netto nollutsläpp i den här kommunen. Nej, men det hör ju själv. Eller om det kommer ett godsfartyg med någonting som går på råolja eller liknande ute i våra skärgård. Då svarar man så, nej, ni får inte köra i Tyresö för vi har netto nollutsläpp av territoriella utsläpp. Eller ska kommunen stå nere vid båtsklubbarna när man lägger ut så här, nej, du får inte lägga i båten. Du har dieseldriven, du har bensindriven. Du kör segelbåt, du är välkommen. Men du får inte starta dieselmotorn i Tyresö kommun. Ja, men alltså, det blir ju så sjukt. Och det nästa del på det här som man inte heller tänker på, det är det att desto tuffare krav vi har när det kommer till de här utsläppsmålen, det är att det blir också väldigt mycket dyrare att bygga i kommunen. Det är ju nämligen så att vi har ju, det finns olika certifieringar av så här, det finns, man kan säga då miljöbyggnad som exempel. Det finns det guld, silver, brons. I praktiken så är det så här, för Tyresöborna tror jag inte tänker någon skillnad där. Men kostnadsmässigt för skattebetalarna är det en enorm skillnad. Om man då bygger samhällsfastighet, om man då bygger en aktör då som ska bygga kanske bostäder, då innebär det att bostäderna blir mycket mer dyrare för man ställer mycket, mycket högre krav. Och det här är någonting som jag tycker man borde fundera mer på. För att vi får inte heller bli dumma, för det här innebär ju också att vi slänger ut till ganska många byggaktörer. Så att det vi egentligen gör är att vi gör det dyrare för oss själva, vi gör det dyrare för Tyresöborna, vi gör det svårare för byggaktörer att kunna lämna anbud för vi ställer så höga krav. Och det här är ju någonting som vi har sett även i så här olika debatter i fullmäktige, att vi är så duktiga på det här. Så vi sticker ut i kommunen på det här sättet med de kraven vi ställer. Och det är jättebra att vi ställer höga krav. Men det innebär ju också att vi kan egentligen bara få de här big five, byggherrarna som kommer hit och bygger framöver i kommunen. Och det tror inte vi är bra. Utan för oss moderater så är det vettigt att vi ska ha hållbara energilösningar på kommunens fastighet. Vi vill bygga ut laddinfrastrukturen för elbilar och ellastbilar. Och där kommer vi nu se till att vi kommer att få laddpunkter för ellastbilar på Lindales nya industriområde. För någonting som vi har hört, det är så här att en anledning till varför man inte kör ellastbilar idag i kommunen, det är för att det inte finns någonstans att ladda dem. Vilket säger sig själv, det förstår jag med. Men vi måste rena våra sjöar och hav. Men framförallt så behöver vi ha, alltså jag vill ju ha ett grönt Tyresö. För oss så är det, alltså Tyresö ska vara en hållbar kommun tillsammans med Tyresöborna. Och någonting som jag har varit väldigt tydlig med under mina de här 2 åren egentligen, är att det ska vara lätt att göra rätt. Det tycker jag, alltså vi ska inte krångla till saker och ting. Vilket jag ofta tycker man gör när det kommer till miljöfrågor. Alltså så kan vi inte hålla på med det. Utan vi har våra gröna och blåa värden i Tyresö. De ska vi värna. Vi ska också se till att vi gör insatser som gör skillnad på riktigt. Vi ska skydda naturen. Sen ska man också ha en... Tyresö är bland de mest naturskyddade kommunerna i hela Sverige. Det är strax över 43% som är naturskyddad. Men vi har 8 naturreservat idag. Vi måste se till att vi balanserar på ett bra sätt. Både med det aktiva friluftslivet, föreningslivet, men också säkerställa att det faktiskt skyddar de unika naturvärdena som vi ändå har i Tyresö och ändå gör att, jag har ju fått höra ganska många som säger att de väljer att flytta till Tyresö just för närheten till naturen. Och det tycker jag vi ska värna om. För att om vi tappar det, då tappar vi också en del av Tyresö.
Du, nu kommer jag att tänka på en fråga här som jag också råkade i diskussion med en person här i Tyresö häromdagen som undrade just, vad händer med kulturfastigheterna?
Ja, det är ingen egentligen valfråga skulle jag säga.
För det var inte ert valmanifest, så jag. Nej. Har inte tagit upp någonting om.
Nej, det har vi inte. Alltså det är såklart att det håller ju på att göra sig ganska stort arbete nu att se över vilka kulturfastigheter som har ett rejält kulturvärde för kommunen. Men också se vilka man skulle kunna avyttra till både andra organisationer och så vidare som man faktiskt tillgängliggör dem. För det är såklart att det finns ju inget självvärde att ha massa kulturfastigheter om man inte ser till att någon kan utnyttja dem eller besöka dem och så vidare. Så det här är ju ett arbete skulle jag säga som ligger hos förvaltningen just nu för att se till att det blir gjort. Men det är såklart att det är någonting som vi håller ögonen på. Men det är ingenting vi går till val på, skulle jag säga.
Då tänkte jag att vi ska prata lite grann om kommunens ekonomi. Mm. För att det är ju, om man tittar tillbaka då i tiden, så runt sådär från 2020 och framåt, så har ju kommunens ekonomi resultat årligen legat strax, ja, uppåt 200 miljoner eller sådär. 2023 var det nere i, ja, 118 miljoner. Det är också ganska bra.
Mm.
2024 däremot så dippar det då ner till bara 14,4 miljoner. Och jag tror att resultatet för 2025, för nu när vi gör det här programmet så är det inte riktigt klart än. Men jag tror att det kanske hamnar någonstans runt 60 miljoner. Känner du igen den siffran?
Det ligger någonstans. Jag kommer inte ihåg det.
Nej, men cirkus sådär. Men vi hör ju hela tiden att kommunerna har ansträngd ekonomi. Samtidigt så funderar ju jag på det här med skattesänkningar. Eller, för ni är ju ändå, tänker jag, ett skattesänkarparti. Eller har jag fel, Fredrik?
Nej, men så är det ju. Vi hade gärna sett att vi kunde genomföra en skattesänkning. Men vi tar ju också ansvar för ekonomin som helhet. Vi kommer inte skaffa billiga politiska poäng och säga att vi ska sänka skatten när vi ser att det finns några förutsättningar för det. Det är ingen hemlighet att den här kommunen nu har under tidigare styret har levt över sina tillgångar. Och det är till viss del för att vi har haft en ganska stor underhållsskuld i den här kommunen. Men också för att man har gått från det här need to have till nice to have. Vi har ju till exempel den här bron nere i Nyfors där som man kan prata om, som skulle kostat, tror jag, kanske nu någon som rättar mig, men jag för mig att det skulle ligga runt 9 miljoner någonting och sen 11 med den här vägen ner och slutade på 55. Och det är såklart att den bron är jättefin och tillgängliggör naturen. Men det är fortfarande nice det här, det var inte need to have. Och det är såklart att vi har ju sett flera sådana exempel på i den här kommunen där man faktiskt har satt iväg de här pengarna på sprätt liksom. Och det är såklart att om man inte har koll på pengarna, tar de slut till slut. Och det var ju det vi riskerade för i Tyresö. Det var en av anledningarna också varför vi inte fick ihop den här budgeten. För de kunde helt enkelt inte samtas om att de var tvungna att vara väldigt restriktiva. Och det är inget, alltså, det är svårt, ska jag säga, och jobbigt att styra på en väldigt, väldigt snäv budget när vi ser hur många utmaningar vi har och hur många områden som egentligen är behov av resursförstärkningar. Men som jag nämnde i början där, att vi är två stora statsbärande partier. Vi var villiga liksom att vi måste hålla i skutan just nu. Men det är såklart också, om man vänder på steken och säger så här, så fort det finns en möjlighet, alltså vi måste ha en mer stabil kommunekonomi, då kommer vi moderater vilja ha en skattesänkning. För att Tyresö ligger väldigt högt upp på skattelistan nu när man kollar på länet i stort.
Ja, precis. Ja, 31,83 ligger Tyresö på just nu då.
Mm.
Och när jag gick igenom Stockholms län då, som väl är ett 20-tal kommuner eller något sånt där, va? Är det inte så?
Mm.
Då ligger ju bara en handfull kommuner högre än Tyresö. Och det är ju såna där kommuner som jag tycker ja, jag ska inte säga något ord om det, men alltså kommuner som borde ha betydligt sämre förutsättningar, till exempel Botkyrka och Södertälje, som ligger då högre än Tyresö. Och till och med Haninge då, som ju ändå de har ju sänkt kommunalskatten. De ligger ju en 50-öring eller något sånt där under Tyresö. Så visst borde det finnas förutsättningar?
Just nu finns det inga förutsättningar, skulle jag säga, utifrån de utmaningar kommunen har och det investeringsbehovet vi har. Men det är såklart att vi moderater är ganska duktiga på att hålla i pengarna. Och vi ifrågasätter ju väldigt mycket när det kommer till de investeringar vi måste göra och se liksom vad är samhällsnyttan med dem. Och det är såklart att så fort tillfälle ges så kommer vi sänka skatten när vi är med och styr. För det är viktigt. Jag gillar ju inte det här att jag hade hellre haft en modell där vi som politiker hade haft mindre och mindre pengar att röra oss med. För annars hamnar man i de här situationerna, man ser som Malmö till exempel, som liksom leker, ursäkta uttrycket, men alltså leker med andra skattemedel. Oj, vi fick 1 miljard extra, då kan vi bygga den här grejen. Alltså så ska vi inte ha det i Tyresö. Utan vi ska se till att vi har en god ekonomi så vi kan satsa på den kommunala kärnuppgiften. Det är det handlar om, tycker jag. Allt annat är lite fluff för mig. Och det är såklart att under nästa mandatperiod så har vi som mål att Tyresöborna ska få behålla mer i sin plånbok. Och jag är väldigt glad att vi har en regering som har sänkt skatten flera gånger. Och nu faktiskt nu 1 april så sänker man även matmomsen. Så att vi har ju ändå, så att indirekt så har ju ändå vårat, den moderata regeringen sänkt skatten för alla, vilket jag tycker är bra. Men vi som kommun kan också göra det. Men då måste det finnas förutsättningar för det. För vi kan inte heller genomföra ofinansierade skattesänkningar. Men vi måste få till den. För jag tycker att det är lite pinsamt att en kommun som Tyresö, där vi har ändå en väldigt hög andel, vi många som förvärvsarbetar i kommunen, vi har en väldigt låg andel som lever på socialbidrag och så vidare. Vi ska ha den möjligheten. Hade det tidigare styret haft lite mer ansvar när det kom till ekonomin och koll på pengarna, då hade vi inte legat i det här läget vi gör just nu.
Men hur ska man då, ska ni ha någon slags osthyvelprincip eller är det, ska ni dra ner på projekten och dessutom som du var inne på så har det väl visat sig att det är ju inte bara broar utan det finns också andra projekt som har dragit iväg väldigt mycket kostnadsmässigt. Är det där ni ska sätta in liksom er krut eller hur ska ni komma till den punkten så det finns möjligheter att sänka skatten då i så fall?
Jag skulle säga det att jag gillar inte egentligen osthyvelsprincipen utan jag tror ju på att man kan jobba mer effektivt. Och i kommunal verksamhet kanske inte är världskända för att vara den mest effektiva organisationen heller om man ska vara sådär. Sen såklart det finns det funktioner som en kommun måste göra som ett företag eller någon annan inte behöver göra. Men det är klart att det finns sätt vi kan jobba för att jobba mer effektivt. Men det handlar helt enkelt om effektiva arbetssätt. Vi måste göra smarta prioriteringar. Men vi får inte bli så att att det går ut negativt för skolan, förskolan, äldreomsorgen. Alltså den kommunala kärnverksamheten ska inte röras. Men den kommunala kärnverksamheten är inte allting vad en kommun gör. Utan en kommun gör ju ganska mycket mer. Och en del som jag tycker vi har tappat kontrollen på, det är just när det kommer till kostnadskontrollen i projekten. Och det finns flera projekt i den här kommunen nu som vi har faktiskt, som jag inte kommer nämna här, för då kommer vi säkert börja prata om det. Men som jag är helt övertygad om att alla Tyresöbor vet om vad jag pratar om. Bron var en sån som gick, jag vet inte hur många 100% över budgeten. Men vi har ett annat projekt i centrala Tyresö som också har stått över budgeten ganska rejält.
Ishallen.
Det här är ett problem skulle jag säga. Att när vi fattar ett beslut, alltså vi politiker som styr, då måste vi också få realistiska kalkyler. För någonting som irriterar mig jättemycket är att vi ska bygga till exempel en trottoar. Och jag får då se, ja men trottoaren kommer kosta, vi säger, 1 miljon. Och sen 3 månader senare får jag höra att de måste äska mer pengar. Och då är det så här, men varför äskar ni inte rätt från början? Då har jag då fått höra, tidigare har varit i alla fall så, nej men de vågar inte säga den exakta summan från början. För då tror man att vi politiker ska säga nej. Sen ska jag säga det, det finns jättemånga projekt som jag har stoppat under de här 2 åren. Som har varit helt idiotiska. Som man liksom undrar, varför ska vi göra det här? Nej men det är någon som har tyckt någonstans att det skulle vara fint att göra det här. Och jag frågar hela tiden, vad är vinsten för Tyresöborna? Alltså vi måste gå tillbaka mer från det här att, behöver vi verkligen ha granit, sten överallt när vi bygger någonting? Nej, det behöver vi inte ha. Det kanske är rimligt att ha det i busshållplatserna när bussen kör emot för att inte köra sönder betongkaststenen. Men som Bäverbäcken till exempel, var den tvungen att vara helt granitsten?
Ja, det finns en del att jobba med där, hör jag. Ja, Fredrik, som sagt var, 13 september, är det då det är val, va?
Mm.
Precis, söndag där. Och om det går bra för er då, vilka vill ni styra med här i Tyresö? Är det fortsatt med sossarna eller är det en tidupplägg eller hur tänker ni?
Det är väljarna som får bestämma det, vilka vi moderater kommer att samarbeta med nästa val skulle jag säga först och främst. Och jag tycker också det här samarbetet, alltså vi moderater, vi har varit med och styrt i en allians tidigare. Vi har nu varit med och styrt med Socialdemokraterna och går vi ännu längre tillbaka så, alltså vi är villiga att styra med de partier där vi får igenom mest moderat politik helt enkelt. Men i slutändan så är det du som väljare som bestämmer vilket eller vilka partier som ska styra Tyresö framöver från 2026 till 2030.
Men det har väl ändå varit så att det är lättare att styra med ett parti än att styra med 3, 4 eller 5 partier, vad det nu skulle kunna vara.
Det är såklart att det är lättare att komma överens med ett parti än flera partier. Det tror jag vi alla kan komma överens med. Sitter man som du och jag sitter i ett rum, det är du och jag. Det är alltid lättare att vi kommer överens än om vi har fått ut 4, 5 personer här inne och ska diskutera. Så är det ju alltid. Men i slutändan så är det ju att det är väljarna som får bestämma vilket eller vilka partier som ska styra Tyresö framöver. Och jag hoppas såklart att de tycker att vi moderater har gjort väldigt mycket bra för Tyresöborna under en väldigt kort tid, ska jag ändå säga.
Men ni har inget förstahandsalternativ?
Nej, och vi har inga röda linjer heller, skulle jag säga.
Ni skulle kunna styra med Vänsterpartiet också?
Nu har jag väldigt... I teorin så skulle jag säga så här, att om Vänsterpartiet skulle säga till oss att de tycker att moderat politik är jättebra, då har jag, men jag tror också det är lite av en utopi, skulle jag då säga. Så att jag tror inte de skulle vara jätteintresserade att genomföra moderat politik, skulle jag säga. Men det som är häftigt med politik på kommunal nivå, det är egentligen, det är så individberoende, skulle jag säga. Alltså, jag har ett jättefint samarbete med alla egentligen partier, skulle jag säga. Alltså individerna i de här partierna. Och jag pratar väldigt mycket med dem. Man kan ibland tycka när man kollar på fullmäktige, låter ganska höga tongångar och så vidare. Men det man ska tänka på att det finns flera dimensioner på det här. Att när vi står uppe i talarstolen, då debatterar vi saken. Sen när vi går ner från talarstolen, då är vi människor. Då pratar vi om allting. Och det är det jag tycker är så häftigt just med kommunal politik. Liksom hur... Det häftiga, skulle jag säga, det är att det är så många människor som lägger ner så otroligt mycket tid för sitt respektive parti, för man har en vision hur man vill göra Tyresö bättre. Jag tycker vi ska vara stolta över att vi har den varianten i Sverige, där vi faktiskt har många partier, där vi har många, framförallt människor, som väljer att ställa upp. Men vi moderater, vi har inga röda linjer. Vi kan samarbeta med alla partier egentligen. Det viktiga för oss är att vi får ner så mycket moderat politik. Och då hoppas jag också att väljarna känner det förtroende för att vi moderater, vi har styrt i ett alliansstyre med Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Vi har också varit med nu och styrt med Socialdemokraterna de senaste 2 åren. Det gick bra att styra i alliansstyre. Det gick bra att styra med Socialdemokraterna. Och vi hoppas helt enkelt att du som lyssnar på det här känner det. Nej, men Moderaterna, det är ett parti som verkar veta vad de håller på med. Så de vill jag lägga röst på.
Men skulle det kunna bli så att ni styr tillsammans med Sverigedemokraterna också, och att de även kan få till exempel ordförandeposter i någon nämnd, till exempel?
Alltså det är på samma sätt som du nämnde Vänsterpartiet. Alltså vi vill ju samarbeta med alla partier. Det handlar om att få igenom. Sen måste det finnas en parlamentarisk förutsättning också. Det är också det som man får tänka på. Så att det är ju...
Att få majoritet för sin budget.
Precis. Vilket det tidigare styrt misslyckades med. Mm. Och det är det här som är liksom det... Så att man måste ta det till hänsyn till också. Så vi får helt enkelt se hur det parlamentariska läget ser ut efter valet. Och helt enkelt se också vilka Tyresöborna har bestämt för vilka vi ser leder Tyresö framåt.
Det får bli slutordet då från Fredrik Bergqvist ifrån Moderaterna här i Tyresö. Och ni har alltså lyssnat till kvalet inför valet 2026. Och jag som sitter här i studion, jag heter Katarina Johansson Nyman.